har fått hit en gäst ifrån Åseda, Erik Mellström. Han är känd och han sett hans bild i tidningarna och hört många berömmande ord om honom för att han har dokumenterat ett numera försvunnet skrå, nämligen luffare som vandrade kring i bygden. Vi som är lite äldre, vi har minnet kvar av dem. Det har försvunnit och nu så ska han berätta om deras liv.
Jag vet inte riktigt, jag har lite svag röst förutom att jag är en dålig pratare överhuvudtaget. Men blir det bättre med den här micken så där? Lite närmare, ja. Jag tänkte stått, men då kan jag sitta istället. Så får vi se. Ja, ni får väl säga till hur det låter. För jag hör väl inte hur det verkar där nere. Men först vill jag tacka för att jag fått komma hit. Det är ju så, nu har jag ju blivit presenterad och det mesta kanske känner mig till en del. Men jag kan ju bara tala om att mina föräldrar och tidigare släkten också härstammar just här utifrån Nottebäck, den östra delen av socknen. De flyttade sedan mina föräldrar till Älghult och så har det blivit så. Men nog om detta. När jag pratar brukar jag gärna ge en liten återblick på dessa vagabonderna, luffarnas historia. Och deras historia är faktiskt gammal. Redan i de gamla landskapslagarna på 1300-talet så fanns det en passus om lösdrivarnas behandling i samhället. Och från en annan landskapslag, antingen Östergötland eller Västergötland, där fanns också en bestämmelse om att den som dräper en löskekar, han böter endast 3 marker. Och ni vet ju väl att förr i tiden, mer än nu, så var ju dödsstraffet det vanliga för mord och mindre förseelse. Men det var alltså denna lagen som skulle gälla för att giva liv för liv, som en slogan hette. Gustav Vasa på sin tid domderade också mot dessa lösdrivare, som det hette då, löskefolk. Och han betecknade dem som gesäller, även om gesällerna är ju inte naturligtvis var något. De var ju inga lösdrivare. Sedan lösdriverilagen fortsatte med vissa omändringar in till våra dagar, någon till slutet på 40 eller också 50-talet tror jag det var, när den upphävdes och istället ersattes med den här lagen om tillfälligt omhändertagande, som den heter. Men nog om detta, för att jag ska istället prata lite om, och ikväll närmast om, de lösdrivare som gick i de här trakterna. För att den här vägen, nuvarande 31, var ju ett stråk mellan norr och söder. Och det gick ju också gärna på byvägarna. förbå byarna, bönderna var ju bra, där fick de oftast tigga sin mat och sova i laggårdarna och kanske inne också. Men så fanns ju dessa glasbruken, Rosdala här nere med sin luffarkammare, och även kvarnen, det var väl bara kvarnen, såg upp i Landsbro, var ju ett lämpligt tillhåll. Ja, jag höll på att glömma bort Klaveströms gjuteri, men det var ju också många som jag har väl skrivit något om, några som var gamla gjutare. Förresten så har ju Harry Martinsson berättat en gång hur att han övernattade en gång på Klaveströms gjuteri. Och sedan längre upp mot länsgränsen har vi ju Lindshammar, som också var ett kärt tillhåll. Hytterna var ju det. Därför så kanske det blir rätt mycket och kanske allra mest om dessa som låg här i luffarkammaren och på Rosdala. Till att börja med så den allra populäraste och mest omskrivna luffaren, så var det väl Axel Herman Karlsson, hade han till efternamn. Han var född på en gård som heter Svalehult i Madesjö socken, och han började tidigt och arbetade. De fick ju börja som 9-10-åringar. Han var, kan ju nämna redan nu, han var född 1880. Och som sagt, detta var hans första arbetsplats, men arbetslösheten var ju stor. Det var ofta de släkte och de fick söka sig jobb på annat håll. Och han kom bland annat till Björksholt, där vet jag, dit kom han tillbaka. Men sedan blev det också, han hade väl lite oro i kroppen, och tegelbruket i Fittja utanför Stockholm blev en senare arbetsplats. Antagligen var han där under storstrejken, och han var väl uppe i Stockholm under 14 och därefter under hungerkravallerna. I alla fall så pratar han ju mycket om detta med Hjalmar Branting och Zäta Höglund, påstod han ju att han friade till, för att han trodde att Zäta var ett flicknamn, och så blev det en historia av det. Och han är ju mest bekant för sina historier, så jag ska väl ta ett par av dem, även om jag har ju nämnt Axel Herman i egentligen alla mina böcker, så att ni har väl hört det mesta. Men som sagt, från Stockholm hade han ju en del, och vidare, eftersom han påstod att han, när han var ombord på segelskutorna som gick, oftast gick under med man allt i Nordsjön, det sa han, men Axel Herman hade ju en viss förmåga att klara sig. På samma sätt kan han ju berätta hur han sa någonting så här, att vi satt en kväll, några andra sailors och jag, på en krog i Amsterdam, och då satt de där vid ett fyrkantigt rundbord i ett hörn mitt på golvet. Det var såna där historier som han lade ut. Den sista jag hörde, som inte finns med i någon bok, det är en hur, ja, han pratade ju ofta om sina flickor och så där. Han hade ju haft en i Ryssland som vägde 140 kilo, och själv var han ju väldigt mager och liten, spänslig. Jag skulle tro att många av er kommer väl ihåg Axel Herman, va? Eller gör ni det? I alla fall så det, denna senare historien, det var om, som sagt, han nämnde om sina flickor, och då var det en som hette Signe som bodde, han tog väl inte direkt från grannskapet, och han flyttade ju mycket på sig, och denna Signe, det blev ju så att alla frågade honom när han kom och Hur är det med Signe och hur är det med kärleken? Det fick han höra jämt, så till slut tröttade han väl på det. Och så tänkte han väl så att jag ska väl göra mig av med Signe, så slipper du fråga om det. Så att sen nästa gång han kom, han gick ju sina runder. Han kom till Nybro torg, där fanns ju många att prata för. Men också så här i småsamhällena så blev det alltid en 10, 15, 20, 25 stycken som kom dit när de fick höra att Axel Herman var det. Jo, så var det detta med Signe, ja. Att sedan gången efter när han kom tillbaka, jag tror det var någonstans i Älghult, så och de frågade efter Signe, så sa han det, alltså Signe, hon är död, hon, sa han. Och då måste de också fråga och beklaga, och så frågade jag, men vad dog hon av då? Jo, sa Axel Herman, hon dog av blodomloppet. Såna där historier finns så många. Men jag tror vi kan lämna Axel Herman med att hans sista år var nere på Flygsfors glasbruk. Han kunde jobba där någon dag, och denna disponent Rosander ordnade ju ett enkelt husrum till honom. Och därifrån vandrade han ju mycket sen ut och provade vatten. Han var väl en något av en miljökämpe på det sättet, för att han var så väldigt rädd för att avloppsledningar som de anlade in till dricksvattenledningar, det kunde aldrig vara bra, sa han. Och det har ju visat sig sen att det har ju hänt olyckor med sånt också. Men som sagt, han var ju där till han sista åren, till han blev sjuk, och han dog där så sent som 1961. Och hans gravplats nere i Madesjö var flera år helt obefintlig, var väl, han hade inga anhöriga som, men så var det en glasarbetare från Flygsfors som satte upp ett enkelt svart träkors och med en mässingsskylt där det står vandraren Axel Herman Karlsson. Och inte enbart denna påminnelse om Axel Herman, utan så känner ni till den där fina som Madesjö hembygdsförening har ju en väldigt fin utställningslokal i de gamla stallarna där vid Madesjö. Och där finns också ett målat porträtt av Axel Herman och en minnesruna. Så var det med honom. Och jag ska gå över till en annan Axel, och det var Axel Rudolf Persson. Jag vet ju att han gick här i Norrhult han också. Jag kommer till den senare historien på slutet. Annars, han kom hit ner, kom han från Rejmyra. Och han jobbade ju på glasbruken, mest var det vid Älsterbro, för att där följde han med ett lag glasarbetare till Pernambuco i Brasilien. Och det blev tråkigheter, bland annat utspelades det ett mord där. Och Axel Herman var väl inte medskyldig, men han fann väl det otrivsamt och skulle åka tillbaka, men blev shanghajad av en skuta och fick fara runt med, och så spärrades han in i när de kom i hamn, så att han inte kunde rymma. Men det gjorde han ändå. Han rymde från bergen med pistolkulor, simmade i land med pistolkulor som susade kring öronen på honom, och så luffade han ner till Småland, och där fortsatte han sedan sitt luffande med några dagars arbete på något glasbruk. Det var mellan perioderna, för han var ju redan då alkoholist och av fotblevelse och hans vidare öde har jag inte känt i fortsättningen. Men som sagt, han hade väl varit lite kock också, så jag vet från Berghem att han hushållades för några ungkarlar där, och så skulle han handla på affären hos en som hette Blomqvist, en privat affär. Och det var de jobbarna hade ju en bok som han som de skrev upp, eller han fick ju själv köpa var som behövdes. Men det viktigaste tyckte jag var en, först på notan stod en flaska Salubrin och sen på slutet var det ytterligare en flaska när de andra matvarorna hade handlats in. Men jag ska bara ta en liten historia ifrån, härifrån Rosdala. Hur det var, kanske han hade jobbat eller i alla fall han hade fått ihop en tia. Och så började han att tänka på sin mor. Somliga fyllerister blir ju lite sentimentala när de blir fulla. Och i alla fall, han köpte ett kuvert, ett frimärke, och kanske han skrev en hälsning också. Så la jag in i en tia och gick ner till järnvägsstationen och skulle posta brevet. Men när han kommit fram så ändrade han sig, och då så att han sa, som han hade talat till sin mor, att kyss mig, ja han sa kyss mig i arslet, sa han, morsan, jag behöver tian själv. Så att så gick det med den. Det var väl någon som hade hört och sett honom. Hans slutliga öden vet jag ingenting om. Men ja, det, jag kan också ta något om en som jag vet, eller tror att ni flesta, ni som är äldre, känner till. Ja, det var ju denne Wadstedt, musiken, fiolspelare. Ja, han var ju musiker överhuvudtaget. Han kom ner, det var på vintern eller efter våren 1937, ifrån Mellansverige, Stockholm. Och han kom ju hit ner till Rosdala. Och som ni vet så har ju här på Rosdala Norrhult alltid funnits ett stort musikintresse. Det grundades väl med tyskarna som kom hit i slutet på 1800-talet. Men allt nog, nu skulle Folkets hus invigas, det nya Folkets hus alltså, vid påsken 1937. Och Wadstedt kom ner jämt lagom där, och han var ju inte alls ovänlig. Musiken var ju hans stora intresse och hade ju tidigare varit hans levebröd också. Så att när han erbjöd sig att spela, kan nog jag göra, sa han, jag har spelat på Operakällaren i Stockholm. Och det trodde de ju inte på, de andra musikerna, men han fick låna en fiol att prova, och det visar ju att han var ju mycket, mycket skicklig. Så att detta gjorde att han stannade kvar. Först så spelade han ju då på Folkets husinvigningen 37. Och hans spelkompisar här skaffade en skärgårdskostym till han för 60 kronor, har jag hört. Och det är Bäckstrand som talat om. Och sen kunde han spela. Och han spelade sedan på fina tillställningar, till och med hörde de frakt gått honom. Men han fick också några varningens ord, att akta dig för att skratta, för att han hade knappast några tänder alls, och det såg ju inte så fint ut, särskilt om han var klädd i frack. Men jo, det fanns, om det var med hans hjälp vet jag inte, för att som sagt det var ju stort musikintresse i Norrhult. Men det blev en liten trio här, och det var ju Torsten Bäckstrand och denne Wahlstedt, och så var det en flicka som då hette, hon har väl bytt namn som gift, som hette Mirjan Almgren. Jag vet inte hur många av er som känner till. Hon var väl vokalist för den där, och de höll väl ihop. Ja, han brukar ju inte stanna länge på var ställe, men Wahlstedt, han stannade här till 39, då han drog sig söder och över. Men då hade han ju lärt, han hade lärt upp många, både på att spela fiol och andra instrument här. Så att han, det var naturligtvis positivt för musiklivet i Norrhult. Det dröjde länge innan, men efter 10 år så kom ett livstecken, litet brev. Det var frågan om han ville ha några noter som de hade haft här i Norrhult. Och sedan vet jag inte, jo, jag tror att de samlade in några pengar, skickade till honom också. Men sen var det ju det, ja, de spörde ju till när han var död också, jag tror. Och i alla fall att det skickades krans och blommor från musikerna här i Norrhult. Och han dog då det första året på 60-talet, 61, 62 eller någonting. Så där var det väl. En annan känd luffare här var ju denne fiskan vid Markroken. Där hör ni ju på namnet, han höll till mycket här, annars hade han, jo, han blev väl kallad också för bara fiskan, men, och han skulle kommit utifrån Bohuslän antagligen, men och så dragit vägarna här, och fiske var ju hans stora intresse, och han var säkert kunnig också, för han kunde samla. Han kunde få en annan gädda som man tog med sig när han gick ut att byarna. Och gick han åt byarna, då hade han ju också fått några kaffekulor och, som glasarbetarna gjorde på rasterna. Och likaså blomsterkäppar som småpojkarna gjorde. Och det hade han ju i ett knyte på ryggen. Här finns en skulptur i trä som en som heter Bring, heter han väl, från Böksholm, som har gjort. Jag har fotograferat av den hos en här i Norrhult. Men allt nog, det var denna fiskaren, ja, som gick omkring. Och han, jag hörde berättelse från en bonde här uppe han hade sin gård vid kyrkan som hette Olofsson. Jag vet inte riktigt hur länge som det är sen. Han kom ursprungligen från Fagra Skruv i Åseda socken. Var på olika jobb, men slutet blev att han skaffade sig en gård här. Jo, nu bor han ju inte kvar där, utan han bor i Växjö. Men som ung pojke fick han följa med fiskan. Han skulle följa med och var ösa en gisten båt medan fiskan fiskade, och han menade att det var väl men nöd och näppa att de kom i land, för båten ville bara rinna och fiskan bara skrek åt honom att du måste ösa så att den inte sjunker och sådär. Jag ska bara nämna om slutet på denna fiskan. Det blev ju ett tragiskt slut, för att senare byggde han sig en liten fiskarkoja uppe vid Örken. Det är väl strax nedanför Hörjesås, fast vid sjön. Resterna finns faktiskt kvar fortfarande. Och där höll han till, och det var ändå kallt på hösten eller vintern, vet jag inte. Men i alla fall, så där hittade vi honom död utanför kojan. Och de trodde han hade frysit ihjäl, men det hade han väl inte, utan själva dödsorsaken skulle ha varit tarmvred. Åtalet tror jag var någonting i slutet på 30-talet, 37 eller någonting sådär. Så har vi denne Salomon Bonde som jag var ju också känd här. Jag vet att den Anders Svensson i Älmedal har skrivit små notiser och berättat om honom då han var kollare i byarna där uppe. Älmedal och vad heter det nu? Ja, lite runt omkring. Och då gick han i snösorgen barfota eller utan skor och allt. Han tycktes tåla allt. Och sen var det ju detta att han var så väldigt stark. Han kunde ju spänna för hästarna och dra upp lasse själv. Och han kunde ge sig ut att köra VM utan att använda häst och så vidare. Men vad jag ska nämna här, det var ju det att han var ju också en... Ja, man kan väl säga att han var en stor sångare, för han var ju väldigt stor till växten. Bilden jag har på honom har han väldigt stora skor. Hur stora vill jag inte säga, men han var stor och kraftig också. Och som sagt, han sjöng väl gärna, särskilt när han blev lite full. Det var han ju ofta. Och här på, han kom till Rosdala hytta, så ja, de ville naturligtvis han skulle sjunga, för det var ju underhållningen på den tiden. Och då sjöng han, men mest blev det väl såna här lite oanständiga visor, så att mödrarna förbjöd sina småpojkar att gå dit om kvällarna. Ja. I vanliga fall så höll de ju gärna till det. Små pojkar är ju sådana så att de lär, särskilt om det är något som de inte ska lära sig, så lär de sig väldigt fort. Men han kunde också sjunga gamla läsarsånger. Och en hette någonting på Moses stentavla, tror jag. I alla fall så slutade den med en varje apostel hade en vers. Så att det blev ju en hel vers, och det slutar med Abraham, Isak och Jakob. Jag har hört denne Hugo Fransson sjunga den, och någon vers har jag väl på band, men inte mer. Ja, detta var Salomon Bonde. Han kom ju från Hommantorp, gården hette Buntagården. Och han återbördes det sen när han blev gammal till ålderdomshemmet där han ligger också begravd på Hommantorps kyrkogård. En annan som jag också har någon historia härifrån, så är det Luffardoktorn. Jag har väl hört namnet på honom, men nu kommer jag inte ihåg det. Han härstam väl antagligen ifrån Nybrotrakten eller trakten kring Orrefors, för där gick han väldigt mycket, men han drog sig också här över. Och även här var det ju glasbruken, så att han kom till Rosdala, och där det gick ju ett rykte om honom att han var lite doktor, men hur det var med det är väl svårt att säga. Något av naturläkare och så parat med annat. I alla fall så här var det en glasarbetare. Han var nygift och hade en ung och snygg fru. Men hon hade ont i ryggen, så att henne skulle... Kom de överens om att henne skulle... Hade hon kommit överens med Luffardoktorn att han skulle försöka kurera. Och det bestämde en tid. Hon skulle koka upp en gryta vatten till han kom. Och så kom han tidigt på morgonen när gubben hade gått till hyttan. Och det var det. Hon fick klä av sig på överkroppen och lägga sig framstupa på sofflocket. och så hade han med sig nyutslaget björkris. Och med detta som han doppade i kokande vatten så piskade han henne på ryggen. Och ja, detta kanske inte var helt värdelöst. Men i alla fall så ansåg väl gubben, för han anade väl oråd, och kom hem mitt under behandlingen. Och med detta så blev luffadoktern utkastad för trappan där, och alla hans grejer hamnade därefter. Och det var ju med en viss saknad, för att han märkte redan när han kom dit hur kaffekulan stod och pöste och doftade på spisen, och ett fat med nybakta kringlor också. Detta fick han ju lämna, men han var inte på gott humör när han sen kom fram till Linshammar och beklagade sig för en annan luffare, att ska man försöka hjälpa människor alltså, så behandlar de en på det viset och så. Jag vet inte hur mycket till, men jag har en annan historia som borde vara sann, för att det är en glasarbetare från Linshammar, har flyttat till Nybro sedan, som berättade hur han som ung pojke hade tandvärk. Det hade ju ofta på den tiden när tänderna var trasiga, ihåliga. Och hans farsa sa till honom att vänta till doktorn kommer, så får vi se. Och så kom han en vacker dag, och han hade en liten flaska med tanddroppar med sig, egenhändigt förfärdigat det tanddroppar. Och jo, han fick ju en sudd med detta i den trasiga tanden, och sen hade han den uppmaningen. Det smakade infernaliskt illa, sa pojken, och han sputtade och fräste, och luffadoktorn sa också till honom att du får inte svälja, för Guds skull, svälj inte, utan bara sputta och fräsa han det var. Och det gjorde han väl. Och sen några år efteråt så fick denne, han hade blivit vuxen då, med en som talade om hur han hade sett hur han kokade sina medikamenter där på Rosdala luffarkammar. Och de hade vid ett tillfälle när han hade varit tvungen att gå ut, så hade de tittat i kastrullen, och där låg det en huggorm som han kokade där, och tillsammans med lite andra biska saker. Så att när så omsider så fick han, men det var flera år efteråt som han fick veta vad dessa tanddroppar bestod av. Jag tittade inte på klockan, jag har inte så väldigt mycket kvar, men jag tänkte jag ska nämna lite om stövlagubben. Jag tror att ni har minnen av honom, för han levde ju rätt så länge, fram till 77 då på Braås ålderdomshem. För han vandrade ju, John Hagel hette han, ja just det, en stor box, ja. Jo, han sålde väl lite blommor också, men annars var det ju det att han lagade stövlar med, ja. Och som sagt, så han gick ju mycket. Jag vet, det går historier från Ädersjö, men jag vet ju att han gick här också. Och ja, jag behöver inte gå in från början. Jag tror jag har skrivit lite om honom tidigare, hur han som helt ung lämnade hemtrakterna utanför Norrköping vid Geto. Och de kallade honom Geto-gubben också. Och för att så gick han i några turer i alla fall som kock på mellan Nynäshamn och Visby. Men sedan blev det nog uteslutande luffande. Och Och detta med mat låg väl honom i fatet, för han, han ville gärna tala om för tanterna eller fruarna i husen hur, hur de skulle steka strömming och laga annan mat. Men hur det, det skulle vara vissa minuter på den sidan och vissa minuter på den, så vidare. Men jag ska bara gå över till den sista tiden. Som jag vill minnas att någon hade hittat honom där någonstans. Det hörde väl i alla fall till, till Brås trakterna där omkring. De hade hittat honom, han låg väl dålig på vägen, tagit hand om honom. Så sista åren bodde han ju där på ålderdomshemmet i Brås, och han dog där också. Men han var säkert ingen, han var ju egen i hela sin levnad. Det berättas ju hur han satte sig alltid baka fram mot de andra när han skulle äta, och så han kallades den bakvända luffan också. Och där på ålderdomshemmet så fick de ju honom inte till att, till att äta med de andra vid borden, utan inte bara det, han skulle ha maten för sig själv, utan flickorna skulle ställa den på ett bord utanför hans rum, och sen när de hade gått så gick han ut och hämtade. Han var nog en rätt så besvärlig, ett besvärligt jon eller patient eller vad de ska kalla honom. I alla fall så sedan dog han, och det var väl så sent som 77, det skulle vara 10 år sedan bara. Och han är begravd på vid gamla kyrkan eller gamla kyrkogården där intill hembygdsgården. Och där strax intill hans grav är, nu vet jag inte namnet, men en av Brås stora industrimän. Och nära intill är också Georg Göts grav. På museet där så har de också hans bok, hans stora unika bok kvar. Och, ni kanske inte har varit och sett den eller tänkt på det, men den finns där med alla dessa grejer. Snusdosan, en sax och lite laglappar och en typ solution. Det var allt han. Ja, det går så mycket historia om stövlagubben, men vi får väl låta det. Det var med det. Jag tror att jag ska sluta med ett par som ännu lever. Men jag tror att ni känner till dem också. Dels denne lille Öland. Den här, han gjorde ju både kvasta och han gjorde lite stoltrossarbete. En liten kutig gubbe, han var född i Degerhamn på Öland. Och kom tidigt ut, han hade uppfödd på ett, på fattighuset där nere. Och hans mor var lite svagsint, och så det var ju under väldigt tragiska uppväxtförhållanden. Han gick mycket här, och glasbruken kände han ju till, och från Berghem minns jag honom väldigt mycket. Då gjorde han björkkvasta. Han gick ut i skogen, han hade ömkylta fötter så han kunde inte ha annat än trätofflor. Han gick i trätofflor bara vinter och sommar. Hämtade björkris och så snodde han ihop det med stoltråd om kvällarna. Men sen övergick han mer och mer till stoltrådsarbete. Och det hände att han bor nu mera på sidan om Vadstena i Östergötland. Och det kan hända att folk kommer ju dit. Jag har ju blivit så intresserad av luffarna på sista tiden. Så det hände att han får snå ihop en stoltrådsvis för turister som kommer. Och så är det en annan här som jag har blivit god vän med sedan de sista åren. Ja, det är denne Kostalasse, Reinhold Larsson. Hans historia, han var också uppfödd på fattighuset i Ekeberga. hans föräldrar blev skilda tidigt. Och men sedan när han var 14-15 år skulle han ju naturligtvis börja jobba där kanske innan. Och det blev ju så. Men sedan 1930 var det väl då den stora krisen, så avskedade Kosta Glasbruk halva sin besättning, 150 man. Och däribland var denne Reinhold Kosta Lasse, som han blev kallad sen som luffare. För han gav sig iväg, och han har själv sagt till mig att han gav sig iväg upp mot Lenhovda, och jag har inte fått, men troligtvis gick han vägen och här förbi också. Och att han gick i två dagar innan han vågade gå in och tigga någon mat. Men sen var det en snäll bondmora på en gård som hade uppdagat och frågat om han ville ha mat, och visst ville han ha det. Han åt sig mätt, och så kom ju livsmodet tillbaka, så att han blev ju lite järvare och järvare. Och sen blev det inget, han var väldigt förslagen när det gällde att skaffa mat, men han var också väldigt skicklig på allting. Först så började han ju med lite små nas, och sen blev det skärslipning, och han tatuerade både sig själv och andra som ville. Och ja, han kunde rita och teckna. Det var ju en förutsättning, för han gjorde mönsterna själv till sina tatueringar. Och han kunde måla också, ja. Jag vet, han har sagt en gång att han kunde sälja målade tavlor som till möbelaffären i Lenhov. Där nämnde han, jag har inte hört andra platser. Och så att han var väldigt kunnig på det mesta. Och han spelade munspel väldigt bra. Kunde väl sjunga också. Jo, jag har hört han sjunga och luffa visa också. Men sista tiden blev det mest skärslipning som han gav sig ut med. Och jag vill minnas, denne John Nilsson har gjort en film om honom, John Nilsson i Tingsryd. Och den har jag vill minnas att jag har sett den här uppe i Ordenshuset en gång för kanske en tiotal år sedan. Den heter Den sista skärslipan. Antingen Nye Hembygdsföreningen eller också kanske det var dessa, vad är det ni kallade, kulturdagarna, ja. Ja, det kanske är någon av er som kommer ihåg, eller har ni sett den filmen om? Det har ni, ja. Ja. Jo, han har ju varit på många platser. Så detta är ju om, och han har ju visat den, han brukar åka upp filmfotografernas stämma i Stockholm och Göteborg. Så den har ju blivit, ja förresten, den har gått i tv också. Vill jag, jo. Det har den, men det kanske är rätt länge sedan. Men det får vara nog med detta, tror jag. För att denne Kosta Lasse är ju en väldigt, han skulle kunna ut och prata, för att de brukar kalla mig för luffarexpert, och det dementerar jag på det bestämdaste, för att jag brukar säga det, att det som har gått i en 40 år på vägarna, det är ju experter på sitt liv och sin miljö. Det kunde bli många flera, men jag tror att ni har blivit trötta. Jag har glömt att titta på klockan, men jag vet ju att en sån som Schappe hade ni väl här också, den här enarmade Schappe med. Han hade lite nas, och han hade ofta Linköpingspelle med sig, och ja, ett tag var han i lag med Axel Hermann. Men det finns så många, så att, och ja, jag vet inte, jag ska väl inte toppa nämna några kvinnliga, men jag vet att det fanns, eftersom jag har den sista boken har jag ytat med lite mer om vandraska. Men jag vet att det kom en och annan till en samma som låg där bland och de fick väl dela plats vid ugnen med gubbarna och här neråt Marholt, och antagligen också här gick en som, men vad hette hon? Hon var så väldigt lång och det spitsa. Ja, de kallade ju mest för spitsakärringar, för oftast verkar de spitsa och sålde. De skulle ju ha någonting. Men jag tror det får vara nog med detta. Det jag har pratat tidigare på biblioteken, och då har folk alltid varit intresserade av att prata lite efteråt, och ni kan ju, jag vet inte hur ni vill ikväll, det kanske har blivit för sent och ni ska väl spela något också, men det får vi väl höra sedan. Med detta får jag tacka för mig, och är det ordföranden här nämnde att jag kunde ta med några böcker, så att den sista, de andra är slut, men den sista har jag med några stycken ikväll. Men som sagt, NASA gör jag inte direkt, så att det får bara bli ett mellanstick om det är någon som vill ha. Ja, då får jag tacka med mig för detta. Tack ska ni ha.